Här har man lite ihåligt.
Välkomna ska ni vara till Vetandets värld. Det handlar idag om vad som händer med den grönländska inlandsisen som täcker 80% av världens största ö.
Oj, oj. Det är inte farligt här. Man rasar ner i en skrevar och försvinner för evigt.
Det tror jag.
Där isen här på Grönland är som tjockast är den 3,5 kilometer tjock. Men på många håll så håller den på att tunnas ut. Och enligt forskarna så genomgår nu inlandsisen våldsamma förändringar. Men samtidigt som inlandsisen smälter så går det allt bättre för de grönländska bönderna. Och ett varmare klimat gör inte bara att Arktis blir grönare, det blir också blåare när havsisen ute på norra ishavet minskar. Men vi börjar i istiden. För det var väl ungefär så här som det såg ut i norra Europa för en sådär 10 000 år sedan. Med en is som var flera kilometer tjock.
Här ser isen ut nästan som ett upprört hav med vågor. Den har antagit vågformer, isen. Och jag befinner mig i en stor vågdal. Nu ska jag försöka klättra upp på vågtoppen här. Men sen är det ytterligare stora dyningen ett par meter upp här.
Här och var ligger sand, eller snarare fint stoft, som har blåst ut på isen och gör att det fläckvis blir mindre halt.
Fint som vetemjöl. Här är en våldsam våg som brant sluttar ner 5-6 meter ner på andra sidan. Där kommer jag inte att gå, för då kommer jag att... Nej, det blir... Aj. Aj.
Alltså om sommaren är det massor av smältevatten här.
Ja. Ja, så nu rinner ovanpå då.
Ja.
Torben Pedersen är min guide. Han har kört med sin terrängbil ut på isen här ett par timmar från Kangerlussuaq som är Grönlands internationella flygplats. Han berättar att isen här smälter med hög hastighet.
Slags flyttade vägen där upp. Jag kunde vägen här. Men det är fullständigt ändrat här.
Så vägen slutar där uppe?
Ja.
Vad har hänt sen då?
Och där i 2005,
ja.
Från det punkt där,
ja.
Där körde man 2 meter upp på isen.
Ja.
Nu kan du se, nu är det smältet ned.
Jaha, det är ju alltså...
Det
är ju 10 meter ner.
Ja, 25.
25 meter?
Ja.
Det är ju en enorm förändring bara på...
Det är helt vilt, ja.
På 5 år, ja, helt vilt.
På bara 5 år så har isen här smält ner 25 meter. Och det kan man se eftersom vägen på toppen av åsen, på toppen av grusåsen där man tidigare kunde köra ut turistbussar på isen, den vägen slutar nu med ett stup rakt ner. Jag ringer upp professor Carl Egede Bögild som är uppvuxen på Grönland. Numera är han på universitetet i Svalbard och forskar om snö- och isfysik, fysiska processer som styr inlandsisen.
Alltså nu är Kangerlussuaq nog det punkt, eller ett av de punkter på inlandsisen där det sker minst. De steder där det sker mycket, det är där bren kommer, eller inlandsisen kommer ut i havet. Där ser du någon steder flera hundra meters uttunning, ja, över ganska få år. Och det är där inlandsisen reagerar väldigt kraftigt. Ja.
Avsmältningen på 25 meter utanför flygplatsen Kangerlussuaq är inte alls så märkvärdigt, säger Carl Egede Bögild. På många håll runt iskanten så har isen smält ner med flera hundra meter på bara några få år. Det är i huvudsak 2 faktorer som gör att isen minskar. Varmare lufttemperatur leder till att mer is smälter. Men det bildas också allt fler isberg som kalvar ut i havet. Och bildningen av isberg kommer sig av att isen glider ut i havet med hjälp av rinnande vatten. Och det finns sjöar ovanpå inlandsisen och när sjöarna dräneras ner genom isen ända ner till marken så fungerar smältvattnet som ett smörjmedel för isen. Mer smältvatten gör att isen glider fortare och större mängder isberg byts loss när isen når havet. Och ökningen av mängden isberg har överraskat professor Bögild.
Och speciellt det där med isbjerg som kalvar är kommet som en väldigt stor överraskelse. Man har ju självklart studerat de processer i många år, men nya satelliter och nya målmetoder och så har visat att det går faktiskt snabbare än man hade trott.
Inlandsisen minskar med 180 kubikkilometer per år. Och 180 kubikkilometer per år är väldigt mycket is som försvinner, säger Carl Ege de Bøggild. Men samtidigt så ska man sätta det i relation till att hela Grönlandsisen är på 2 miljoner kubikkilometer. Så i relation till det så är 180 kubikkilometer bara en liten del som försvinner.
Men där isen är, jag tror den 2 miljoner kubikkilometer, så kan man säga det är en lille störelse. Men det där bekymrar, det är raten det accelererar med. Mm.
Ja, Carl Ege de Bøggild tycker att det är bekymrande att isen krymper med allt högre hastighet. Vilket i förlängningen kan bidra till högre havsnivåer i världen. Och han tror att människans utsläpp av växthusgaser som gör atmosfären varmare är en bidragande orsak. Men hur mycket utsläppen påverkar, det törs han inte ha någon uppfattning om.
Alltså vi är säkra på att det är en viss komponent av naturliga processer och det är en viss komponent av antropogena processer. Och, men precis mängden, alltså procentdelen av det är svårt att förklara, ikke?
Det skulle nästan kunna vara faktiskt i en sandöken med sanddyner. Istället är det is. Torben röker en cigarr. Ja, nu går det upp förändring. Här kan jag inte gå, det är för brant. Isen är för brant upp här, jag kan inte komma upp där.
Jag ringer upp en annan professor, Kurt Kjær, som forskar om Grönlands inlandsis och klimat på Köpenhamns universitet.
6-7 tusen år sedan var vi nådde det högsta temperaturer vi har haft efter istiden. Det kallar man för det klimatiska optimum. Det var 2-3 grader varmare.
Han tror också att människans utsläpp bidrar till att Grönlandsisen minskar. Men samtidigt så ligger förändringen inom vad man kan säga är naturlig variation. För mellan 6000 och 7000 år sedan så var det som varmast efter den senaste istiden. 2-3 grader varmare än idag.
Okej, vad var det på det tidspunkt? Jo, där har man, kan man så se att de modeller som föreligger nu, at i det sydlige del af Grønland, og specielt måske omkring der, hvor du også har været, og omkring, eller hvor I har været ved Kangerlussuaq, at der lå isen en mellem 40 og 80 kilometer inden for den nuværende isrand. Den var altså ikke væk.
Nej, isen var ikke borta for 6000 år siden, siger Kurt Kjær. Men det jeg står i Kangerlussuaq, så var det mere tilbakedragen, mellem 40 og 80 kilometer længere bort.
Der har det jo faktisk i 1930-tallet, der har det faktiskt stadigvæk været varmare i Grönland än det är nu.
På 1930-talet så var det också varmare i Grönland än vad det är idag.
Där är det i alla fall en naturlig variation.
Och Kurt Kjær har funnit en fotografisk skatt. 10 000 bortglömda flygbilder som togs systematiskt mellan 1932 och 1938 över en stor del av den grönländska kusten. Över fjordarna och iskanten. Det var ett projekt för att kartlägga kusten och de här bilderna ger nu forskarna möjlighet att jämföra med dagens isutveckling. Och bilderna visar våldsamma förändringar på mycket kort tid.
Det var i 1932, där låg en väldigt stor tunge, 8-10 kilometer tunge, där låg och flöd ut på fjorden för den här is. Ett år senare, där det igen blev taget bilder av en annan expedition för flyver, der er hele den der 8-10 kilometer lang tunge, den er væk.
På ett år?
På ett år.
1932 så visar ett flygfoto en istunga från en glaciär på sydostkusten. Istungan sträckte sig 8-10 kilometer ut i fjorden. Ett år senare så var isen borta.
Finns det någon så stor förändring som ni har observerat de senaste åren då? En sån våldsam förändring?
Det ska vara hela avsmältningen av Jakobshavn.
Ja, flygfotorna över det varmare 30-talet ger en spännande referens till vad som kan komma att ske med inlandsisen om temperaturerna fortsätter att öka. Det här matvaruhuset i Grönlands huvudstad Nuuk är mycket välsorterat. Varumärkena är samma som i Sverige och Danmark. Och frukt- och gröntavdelningen ser ut som i Sverige, samma produkter från världens alla hörn. Kanske lite vissnade på grund av frakttiderna. Det mesta av maten här kommer med containerfartyg från Danmark. Men här finns också produkter som är mer exklusiva.
Ja. Är det bra kartoffler?
Jo, det är bra. Ja. Det kommer härifrån och det är ekologiska.
Ekologisk?
Ja, det är det.
Men det finns också spetskål.
Ja.
Spetskål?
Spetskål.
kål och potatis som är odlade av grönländska bönder.
Potatis från Grönland, 7,95 per kilo, så det är grönländska flaggor. Röda och vita. Ja, det står i de där tidningarna att det har varit bra potatisskörda på Sydgrönland. Jag tittar ut här över den gnistrande inlandsisen. Den försvinner i fjärran. Den är 4 gånger så stor som Sverige. Och i snitt så ska den vara 2 kilometer tjock. Just nu så flyger vi över en bergskedja. Jag ser bergstopparna sticker upp som vassa grå tänder genom istäcket. Annars så är det bara kusten, Grönland i stort sett bara kusten som är isfri. Och längst ner i Sydgrönland så finns det också lite jordbruksmark in i fjordarna. Här har ni skördat kål, säger jag. Vad är det för kål?
Det är vitkål, eller vitkål. Det som är hjärnan. Ja.
Det här är Anders Iversen. Han arbetar på konsulenttjänsten för lantbruk i Upernaviersuk i Sydgrönland.
Det jag gör när jag kör försök så har jag en referenssort. Alltså det är den sorten som vi har prövd och som vi vet fungerar. Mm. Och så har jag försökssorten som jag målar mot referenssorten och ser på avvik.
I växthuset, drivbänkarna och på ett litet fält med utsikt över den soliga fjorden så odlar han grönsaker för att sen kunna ge råd till de grönländska bönderna om vilka sorter som ger bra resultat.
Här är det plantejord. Var kommer plantejorden ifrån?
Norge.
Norsk plantejord.
Norsk plantejord.
Ja.
Anders Iversen är agronom från Norge. Han använder inte bara norsk jord utan även grönsakssorter som växer bra i Norge eftersom det norska klimatet överensstämmer med det sydgrönländska.
Vi dyrkar alla de mest kända grönsakerna, alltså inne på kål, salat. Det kan vi dyrka på friland. Och de sorterna vi brukar, det är i allt väsentlig grad tidliga sorter, alltså, och många sorter är brukt i Norge. Mm-hmm. Jag brukar mycket sorter från Norge för det att vi har mer fälles med Grönland än i förhållande till Danmark.
Sallad, persilja, morötter, olika kålsorter och potatis. Det mesta växer bra i det allt varmare klimatet.
Sist vinter var ju den mildaste vintern sedan de började att måla här. Vi hade ju plus 5 grader i genomsnittstemperatur i januar. Och vi har inte haft frostnatt sedan i slutningen av april för vi nu fick de första frostnatterna här på efteråret. Så det har varit en väldigt varm säsong sån temperaturmässigt. Så det är goda förhåll.
Mm. Goda förutsättningar.
Ja, det är alltså temperaturen har uppenbart ökt, sant? Alltså det blir varmare. Och det är klart att det är en fördel för oss som driver med denna typ av produktion. Att det är ju faktiskt bara en fördel för oss att det blir lite varmare. Så vi får det lättare på den måten. Och det vill bli möjligheter för att dyrka andra typer av grönsaker hvis tendensen fortsätter.
Ja, mer värme verkar vara bra för de 46 lantbrukare som finns i Grönland. Och bra för de grönländare som vill äta närproducerat. Och bra för de som vill plocka blommor.
Vad är det för datum, Allan?
22 oktober.
22 oktober. Och maskrosorna blommar på Sydgrönland. Det är inte illa. Varmt och skönt.
Ja, i det soliga Sydgrönland så hittade jag 6 olika blommande blommor i slutet på oktober. På samma breddgrad som Uppsala. Grönland har blivit lite grönare de senaste åren. Och hela Arktis håller på att bli blåare. För det är inte bara inlandsisen som minskar. Det gör även havsisen runt Nordpolen på Norra ishavet. Vi lämnar det milda sköna Sydgrönland och flyger hem till ett bistert Stockholm. Där finns Martin Jakobsson som forskar just på havsisen i Arktis.
Ja, alltså vi har ju sett den här trenden nu sedan så länge som man kan mäta med satellitbilder att vi har gått mot ett mindre havsis i Arktis. Och då har väl vi ibland uttryckt det som att vi har gått mot ett blåare Arktis. Medan de som jobbar på land kanske istället säger ett grönare Arktis. Därför att man får upp mera värme och mera fukt uppe på de höga latituderna. Mm.
Men det är i alla fall ett blåare Arktis så länge som ni har kunnat se med satellitdata. Hur länge då?
Ja, satellitmätningarna började sedan 1979 som man kan titta på och få en väldigt bra, det är ju så att säga förstahandsinformation om hur havsistäcket ligger upp i centrala Arktis. Och då kan man ju se att det har ju varierat från år till år och det går upp och ner. Det finns mönster i hur det går upp och ner som är ganska svåra att reda ut vad de beror på. Men sen samtidigt har det varit en ganska stor trend som har pekat neråt då. Där vi hade 2007 hade vi en riktig dipp i havsistäcket och sen har det återhämtats lite och sen har det gått upp och så har det gått ner återigen mot nedåtgående trend då.
Ja, det blir allt mindre is på norra ishavet och 2007 var alltså en ovanligt isfattig sommar. I alla fall i det korta perspektivet. För Martin Jakobsson, som är professor i marin geologi och geofysik på Stockholms universitet, har tillsammans med forskarkollegor runt om i världen sammanställt olika forskningsrapporter om hur havsisen historiskt har varierat. Och resultaten tyder på att det kan ha varit helt isfritt på somrarna i Arktis under perioden 9000 till 5500 år sedan. Och det som pekar på det är bland annat upptäckten av strandryggar på Nordgrönland. Havet utanför Nordgrönland är det område där havsisen är som allra tjockast. Men eftersom strandryggar skapas av vågor som sköljer ihop sand och grus, så måste det ha varit öppet hav vid Nordgrönland under en längre tid. Och det här tillsammans med bland annat fynd i bottensediment i Arktis av mikrofossil som kräver öppet vatten, tyder alltså enligt Martin Jakobsson på isfria somrar. Men då var det delvis andra faktorer som gjorde Arktis blått.
Och det är väl kanske det som är en av de viktigaste delarna i det här. Att man har ju, det finns ju flera olika orsaker till att man får havsis fritt upp i Arktis. Vi kan inte gärna skylla växthuseffekten och drivhusgaser för att vara havsis fritt mellan 9000 till 5500 år sedan. Utan det tror vi har betydelse bland annat. Alltså sitter man på solinstrålningen så hade vi en mycket kraftigare solinstrålning. Det är en riktig puckel vid den här perioden. Det ligger så mycket som 8% högre än på norra delen av halvklotet. Medan idag så har vi inte det. Och idag så tror de största pekar väl på att drivhusgaserna står för en stor del. Sen har man också en naturlig variation i havsistäcket som vi inte riktigt har kommit i grepp med än, kan man säga. Så att idag är det svårt att säga exakt vad som gör att vi pekar neråt med kurvan med havsisen i Arktis. Mycket pekar väl på att drivhusgaserna har en väldigt stor del i det hela. Och samtidigt så har vi också andra variationer, den interna variabiliteten i hela systemet som samspelar. Medan när vi går tillbaks då i tidig holocen så är det väl väldigt lätt att dra den parallellen att solinstrålningen har en stor betydelse och den allt över varmare perioden som vi hade i tidig holocen.
Du ser en väldigt stor del. Vad betyder det? En väldigt stor del om växthusgaserna eller drivhusgaserna skulle ha?
Ja, det kan du. Om man börjar penetrera litteraturen på den punkten så kommer du se att väldigt stor del varierar väldigt mycket.
Det
är,
ja, vad
alltså,
menar du?
Det är
ja,
alltså
ja,
väldigt svårt. Ja. Det finns modellstudier som sammantaget pekar på att det ligger någonstans mellan 30-50%. Men det där är väldigt svårt att säga siffror på därför att det är en svår fråga helt enkelt. Men sen har vi ju inte sett slutändan på det här. Modellscenarier pekar ju på att med de drivhusgaserna som vi fortsätter att släppa ut så pekar det ju på att vi ska ha ett havsisfritt Arktis inom några decennier. Och det får vi väl se. Så att säga, vi har ju inte sett slutet på den här kurvan än.
Martin Jakobsson, klimatforskare och professor i marin geologi och geofysik vid Stockholms universitet, sist i dagens Vetandes värld. Fler nyheter och reportage från Arktis finns på hemsidan Eye on the Arctic, ett internationellt samarbete mellan Sveriges Radio och medier i de övriga arktiska länderna. Länken till Eye on the Arctic finns på Vetenskapsradions hemsida. Jag heter Gustav Klarin.